Ni lyssnar på Tyresö-radion. Mitt namn är Lelle Wiborg och det har blivit dags för lite nostalgi igen. Vi ska ta en tillbakablick och den här gången så tänkte jag att programmet skulle handla om bensinsvängen bland annat och de som drev macken. Så att jag har bjudit hit en kille som kan det här utan och innan med Shell i Trollbäcken som kommer att läggas ner inom en snar framtid. Och det tycker jag är lite synd, så jag tänkte att det ska vi prata lite om vad det kan bli istället. Det blir ju bostäder har vi förstått, men någon mack kommer det nog inte att bli. Så att jag säger hej och välkommen till Åke Navin.
Tack Lelle.
Det var roligt att du kunde komma hit. Det var väldigt länge sedan vi träffades nu.
Ja, för länge sedan. Men det blir så ibland.
Ja, det blir det. Och ett tag så träffas vi ju nästan varje dag.
Ja, då var du kund på macken.
Mm, precis.
Med taxibolaget.
Ja, just det.
Mycket roligt. Jag minns att jag körde en gång för dig. I alla fall en gång.
Ja, du körde ett pass.
Ja, ett pass. Jag ville prova hur det var.
Ja.
Men det var roligt.
Ja, det var väl inga bucklor på den bilen.
Gamla svartmärsan var det va?
Ja, det var det nog. Ja, ja, tiden går. Och när man då säger, när man nämner namnet Navin, då ruskar folk på sig. Och de som har haft bilar och sådär, de tänker på Åke, Krille, Agneta, Nisse. Och sen finns det de som tänker på en annan person också som också hette Navin.
Ja, det måste vara Jesse.
Mm.
Och det var ju min faster.
Det var din faster, ja.
Men många tror ju att det var ju då att hon var, att Nisse då var son till Jesse.
Mm.
Men så var det inte.
Nej.
Utan pappa, alltså, han var alltså adopterad.
Jaha, Nisse var adopterad. Ja. Okej, kan du berätta lite?
Ja, då var det så här att min farmor och farfar då, som min adoptionsfarmor och farfar heter väl då, förmodligen.
Mm.
De kommer ursprungligen från Ryssland.
Okej.
De var ryska judar som flydde från rysk-japanska kriget. Och då får vi nog backa bandet ända tillbaka till 1904-1905.
Hoppsan.
Och det jag har fått berättat för mig är att de flydde då från Ryssland över till Finland. Och så rodde de med någon liten båt, om det var över Torne älv eller vad det var, det vet jag inte. Men då hade de Jesse med sig, och Jesse var bara ett par år gammal då. Hon var född 1901.
Okej, så kom Jesse till Sverige?
Så kom Jesse till Sverige, och då hamnade de i Vändelsö på Ygårdsplan.
Okej. Och farfar hade till, han var...
Farfar, han var skomakare. Han hade skomakeri inne i stan.
Okej.
Och då hade de ett biträde som jag fått berättat där, som kände någon flicka som hade en pojke som de hade svårt att ta hand om.
Mm.
Och då erbjöd sig farfar att prova att ta hand om den pojken. Och det var Nisse.
Jaha.
Och då var han 8 månader.
Okej.
När han kom till Vändelsö.
Ja, där ser man.
Och där var han då på prov ett tag, och sen skulle han tillbaka till sin riktiga mamma. Men det gick tydligen inte så bra, utan han skrek hela tiden. Så var tvungna att lämna tillbaka honom till farmor och farfar igen. Och där fick han sen stanna på heltid och skriva då adoptionspapper.
Vilken historia.
Ja, så Jesse är ju hans halvsyrra kan man ju säga.
Okej.
Ja.
För Jesse har ju, hon har ju ett murat, grundmurat rykte här i kommunen. Hon har ju varit verksam i väldigt många år, både inom skolan och i andra sammanhang.
Ja, hon var ju aktiv på skolan, var hon då överrektor, jag förstått, över hela Tyresö kommun.
Ja.
Och sen då på gamla dagar så var hon även aktiv inom politiken och hon inom Tyresö kommun, och sen var det då pensionärsföreningen som hon åkte runt med pensionärer och hade resor och även mig släpade hon Europa runt när jag var 10-11-årsåldern.
Jaha, så du blev lite berest där, kan
jag säga. Jag var berest och fick se många kyrkor och slott. Så det tycker jag inte är lika roligt att titta på idag. För jag har sett en hel del.
du fick så att säga nog då.
Ja, fick fullt mått kan man säga.
Aha, ja. Du blev inte någon kyrkans man så att säga.
Kan man nog inte påstå direkt. Nej. Men hon var ju en fantastisk. Sen har jag hört historier hur hon var i skolan för vissa personer. Jag vet i alla fall att min syster fick vi lida för det. Min största syster, Kristina, som idag är 69 år. Hon var ju Jessi rektor i skolan när hon gick i skolan. Mm. Och jag tror hon fick lida ganska mycket för det. Eller hon har berättat för det i alla fall.
Du menar att de andra eleverna hade åsikter om...
Ja, det var ju inte så populärt att heta Navin då. Med tanke på kanske hur hon var för vissa elever.
Okay.
Så, men jag märkte aldrig det. Hon var ju väldigt älskvärd när hon kom hem till oss. Hon firade alltid jul med oss och allting. Och det hände saker i skolan, men hon visade aldrig det på hemmaplan, så att säga.
Nej, för vad jag har förstått då, min fru bland annat har haft henne som rektor och hon var ju då, ansågs ju som sträng. Men alltså...
Jo, det har jag hört.
Ja, men sträng och elak, det är ju inte samma sak.
Nej.
Förmodligen var det väl så att hon ville ha lite ordning och reda kanske.
Ja, hon kanske läxade upp de som behövde det.
Ja, det är möjligt att det var så.
Ja, jag vet inte.
Nej, det är väl en bedömningsfråga.
Absolut.
Ja. Okej, så Nissa var adopterad och Jessi var hans halvsyster, så att säga. Och Nisse då, vad blev det av honom då? Han var ju 8 månader, sa du, när han...
Ja, då hamnade han då i Vändelse på Djurgårdsvägen där.
Mm.
Och sen när han gick i skolan, Hagaskolan, som jag känner till bland annat.
Ja, ja.
Sen så började han som konduktör på bussarna i Vändelse.
Jaha.
Bussgarage, om du minns.
Ja,
ja, det är hus där nu.
Mm.
Sen steg han i graderna och då var han väl busschaufför. Mm. Höll på med det ett antal år. Och efter det då så min farbror Gösta Lavin, han drev en självstation på Södra Bangårdsgatan i Stockholm.
Ja.
Så Nisse började som smörjare där.
Ja.
Bland annat att tanka bilar och putsa rutor och allt vad det var som man hörde till på den tiden. Så började karriären på bensinstation i alla fall.
Ja, just det. Kommer du ihåg den där obligatoriska frågan som farsarna alltid fick när man svängde in på Mack på den tiden? Man vevade ner rutan. Ja, de frågade hur mycket man... Ska du ha för en 10? Eller?
Ja, precis. Ja.
Och sen kom nästa fråga. Så här, ska du ha premium eller regular?
Ja, premium eller regular.
Ja, och hade farsan då fått lön så sa han... slaska i fullt.
Det riktiga krutet.
Ja, precis.
Ja, så
där började han som smörjare.
Där började han som smörjare och så gick det en tid. Och sen finns det en liten rolig historia att berätta om det här. Att han gick vidare sen till Gynneratten.
Ja.
Men hur han kom dit, då var det på den tiden var det fina herrar på oljebolaget, en disponent.
Mm.
Jag tror till och med kungen annan berättade till Karlvits som kom till stationen på Södra Bangårdsgatan och sa att Navin ska infinna sig på kontoret, huvudkontoret, på måndag 8:00. Och då tänkte han, jösses då, vad har jag gjort nu? Så han for iväg och var lite orolig och tänkte, vad ska hända nu då? Och då sa den här disponenten att vi söker efter någon herre som kan ta hand om vår nya station på Gynneratten.
Mm.
Och det var en nybyggd pilotstation, alltså vid motorvägen med motell och allting.
Jag tänkte ju säga det måste ha varit absolut top-notch.
Ja, det var top-notch på den tiden.
Ja.
För de sökte egentligen en kille som kunde mycket språk och de hade hittat någon. För det var ju som en visningsstation också för många europeiska herrar. Ja. Men då behövde de en kille som kunde ha den här stationen så länge. Mm. Och då sa farsan att ja, men jag har ju inga pengar, men det behöver du inte. Jag åkte dit och inventerade och sätta igång. Så han tog bussen och inventerade av och drog igång. Och det var ju många anställda på den station på den tiden.
Mm.
Och det var även motellet då.
Det ingick alltså motellet också?
Det jag känner till i alla fall. Det jag känner till. Ja,
för det var ju en anläggning.
Ja. Den är ju riven idag. Idag är det Shurgard på den platsen.
Ja, den fick ju ett väldigt tråkigt slut. Men det handlade om prostitution och allt möjligt skit.
Ja, men, det fanns en hel del på motellet där.
Ja, jag gjorde det. Men som sagt, på den tiden så var det ju en riktigt fin anläggning.
Jajamensan.
Mm.
Sen drev han den här stationen, ja, det var väl något år. Men i början då, så när han hade satt igång, så var han tvungen att ringa den disponenten och sa, vi har inte kommit ens om någon lön, vi har ju familj att försörja. Ja, sa disponenten, du har ju en kassalåda. Ja, det har jag, sa han. Så han använde sig av den då förmodligen för att försörja familjen.
Ja, ja. Ser
så började det. Och sen gick det ytterligare en tid och då ringde han upp den här disponenten och sa att jag kan inte sitta och åka buss från Trollbäcken till Hägersten. Det tog en evig tid på den tiden.
Mm.
Och jag tror det här var en dygnrundstation, så han var ju tvungen att vara där ganska tidigt och ofta och när det hände saker.
Mm.
Så jag skulle behöva en bil. Ja, men jag har ju sagt åt att du har en kassalåda. Ja, så han köpte sig en ny Saab. En spitter ny Saab. Vad kan en sån kosta på den tiden? 55, 54, 55, 12 000 kanske, 10, 12 000.
Men det var mycket pengar.
Ja, en fin bil var det säkert.
Ja, ja.
Sen drev han den där stationen ett år, var det väl. Då fick han Djurgårdsbron, Kungliga motorbåtssällskapet där, som han drev också något år innan Trollbäcken var ledig.
Mm.
Så han var väl lite orolig när han avinventerade den här gyllneratten. För tänkte han, jag kommer ju få fängelse. Jag har ju använt kassalådan som nu är preskriberat, så det är väl ganska lugnt att berätta om. Så han har använt kassalådan, men... Det kom faktiskt en postväxel på ett antal tusen som tack för hjälpen. En ansenlig summa på den tiden. Så
härligt. Men då måste han ju ha gjort bra ifrån sig.
Förmodligen, i alla fall. Va? Och sen hade han Djurgårdsbron, och det berättade han att det var ett elände, för det var ju kokseldning på morgonen och kallt och jäkligt på vintern. Men sommaren var ju förmodligen trevligt att tanka båtar bland annat.
Ja, det är klart.
Och det var ju mycket diplomatbilar och etc. som fanns där.
Ja, visst.
Sen så då så vart ju Trollbäcken, så han tog över den 56.
56.
56.
Mm. Har du något minne av hur den såg ut på den tiden?
Ja, framförallt bilder. Du ska få en bild av mig sen som hur det var. Men det var ju inte stor på det sättet. Det var en liten butik och två stora verkstadslokaler. Det var en smörjhall och det var en tvätthall.
Mm.
Det fanns ju inte de här sidobyggnaderna. Det fanns inte tvättmaskin, fanns ju inte någonting.
Nej.
Och butiken var ju, det var ju bara olja, oljepluggar, tändstift, lite kem. Det var inte mera.
Nej, för att det var väl så att, jag menar, om man svängde in på macken där, kan ju inte ha varit självbetjäning då, utan då kom väl Nisse med sin skärmmössa och gjorde honnör.
Ja, det fanns en knapp. Du tryckte på knapp. Om du vill ha betjäning, då tryckte du på knapp. Då ringde du in i butiken.
Jaha.
Då kom man ut.
Ja.
Så... vad jag minns i alla fall. Det finns bilder på det. Och så stod det ju, tanka själv kom ju också.
Ja.
Tidigt 60-tal. Då var det något öre billigare, tror jag.
Mm.
Så det kunde man välja själv.
Mm. Jag såg den här bilden. Det fanns, ni hade någon reklambild där på Nisse med skärmössa och han gjorde honnör.
Jajamensan.
Till Eder Tjänst.
Jajamensan.
Ja, precis.
Det var ett reklamblad som skickas ut i hela Trollbäcken.
Ja.
Och då fanns ju OK också. Och då hette ju han, det minns ju, jag kommer inte ihåg vad han hette, minns du det väl?
Nej.
Jag vet att pappa han i alla fall samarbetade, de bytte olje med varandra och hjälpte varandra. Så det var ingen konkurrens på det sättet. Utan
nej, jag fick en
Linkan.
Jag fick en fråga häromdagen, och det var ju då om gamla Uno X-macken, kommer du ihåg den?
Mm.
Som låg där Lafleur.
Nej,
och då var det någon som undrade, kan det verkligen ha funnits tre mackar på så nära håll igång samtidigt?
Ja, det fanns det ett tag.
Det fanns det?
Det fanns till och med en däckverkstad under Södergården ett tag.
Det gjorde det?
Ja, som jag minns. Och så var det Hasse Salander som drev Uno X.
Ja, just det.
Ett tag innan det var en annan verksamhet. Nej då, så det... Det stämmer.
Ja, då fick vi svaret på det.
Mm.
Själva syskonen Navin då, ni är alltså födda i Trollbäcken?
Alla är vi födda på Sofiebergsvägen, på BB förmodligen då, men vi har ju bott uppväxta på Sofiebergsvägen.
Ja.
Tills vi flyttade hemifrån, och mor och far bodde där ända tills de var lite skruppliga, och så köpte de ett radhus.
Mm.
Som de bodde tills de sista dagarna, kan man väl säga.
Ja, och ni är fyra syskon.
Vi är fyra stycken syskon, det stämmer.
Och du är lillpojken.
Jag är lilla, jag är sladden.
Ja. Ja, det är inte det sämsta att vara sladden. Då brukar man ju kunna komma undan med både ena och
andra. Förmodligen, så kan det vara.
Och Nisse kommer ju jag ihåg då såklart som kund på Shell. Och han och du är väldigt lika.
Okej.
Inte kanske till utseendet, men mycket sättet.
Ja.
Och han var en rolig gubbe, Nisse. Han hade alltid något skojigt att berätta.
Ja, han hade många hjärn i alla. Det fanns nog inte så många ledsamheter där inte.
Nej, det fanns alltid något kul att berätta och sådär.
Och vi jobbade ihop i många år, men vi hade sällan vi var osams på något sätt. Men det är klart man kanske hade lite olika åsikter.
Ja, det är klart.
Men för att jobba så tätt ihop en hel familj så tycker jag det har gått fantastiskt bra. Och jag och Christer, vi tog över stationen 86 från honom.
86.
Mm. Sen drev jag vid den till 2000, då drev jag den själv från 00 till 06.
Ja.
Och då knackade själv på dörren och ville ha lite andra planer.
Mm. Så att vi kanske ska förtydliga det lite också, att du och alla andra som ingår i släkten, ni driver ju inte själv i Trollbäcken idag.
Nej.
Utan det heter ju Renbro idag. Och ja. Det är en kille som heter Stefan Renbro som driver det där nu tills det bitter end, så att säga.
Ja, jag har hört att han ska stänga någon gång i november. Mm. Och det stämmer, jag är inte säker på, men vad han har berättat med mig i alla fall. Och då ska det rivas och det ska väl bli något bostadsområde där.
Ja, just det ska bli bostäder.
Mm. Ganska stort sånt, vad jag förstår.
Ja, det ska det bli. Och vad jag förstår så ska det väl det där fortsätta sen att byggas ut ännu mer så småningom. Mm.
Mm. Det var ju tal, även när vi hade stationen så var det tal många år att man tyckte att det inte passade sig med bensinstationen i det villaområdet. Mm. Det var... Ofta vi fick, när man läste tidningen att macken låg löst, men det hände aldrig någonting. Samtidigt som jag tycker det är lite tråkigt, för jag tycker Trollbäcken behöver bensinstation.
Det var ju en samlingspunkt.
Absolut.
Ja. Så. Och jag menar, OK är all ära, men det är ju trots allt en automatstation och där kan man ju tanka, men du kan ju inte göra något mer så att säga.
Och det kan jag känna med de underbara kunderna vi hade, att det är kunderna man saknar, det här gemenskapen, det var som en jättestor familj, man kunde prata om både sorg och glädje och det fanns alltid någon man kunde klappa ryggen på.
Ja, visst. Jo, men det var ju så att man tankar inte på Shell i Trollbäcken, man tankar hos Navin.
Ja, jag tror det var så faktiskt.
Det var ju så.
Ja. Och det märkte vi även när brand, vi hade branden 96 var det väl, då man kastade in en brandbomb i butiken. Och det kom ju ner kunder och grät. Tyckte bara, hur ska jag nu? Ska jag kunna tanka nu? Ja. Jag sa, vi ska bygga upp det här. Ja, men det här är bedrövligt. Så vi fick ett enormt stöd. Och det gjorde att man orkar faktiskt att driva upp det igen. För det var ju en tuff period. Ja, definitivt. Klart. När allting var kolsvart.
Ja, det är klart det. Men alltså, den finishen som ni hade på macken, den finns inte maken till. Det tycker jag nog. Och muggen... ska vi nämna. Ja. Den är värd ett eget. Ja. För där ville man nästan ta av sig skorna när man gick in.
Så är det även idag. Alltså det viktigaste vi har på våra... Det är inte bara bensinstationer. Titta på restauranger och allting. Man bedömer ju oftast om toaletten är fräsch. Då är resten av anläggningen fräsch.
Ja, precis. Precis så är det ju.
Så är det ju. Det är jätteviktigt. Ja, det är det. Så är det.
Men ni fick någon sorts pris för det där, va?
Ja, själv hade väl någon toalettävling eller vad det var, fräschstation. Ja, det var lite alla möjliga tävlingar man hittade på sig, det var roligt. Men...
Ja, för jag för mig hängde något diplom där inne, guldmuggen.
Ja, guldmuggen.
Ja, just det. Ja,
men det är viktigt.
Ja, det finns mycket att säga om familjen Navin.
Det gör nog. Ja. Förmodligen.
Ja. Men som sagt, du och Christer tog över sen efter Nisse och syster Agneta jobbade
där. Ja, hon var anställd och Christer och jag, vi drev den tillsammans till 00.
Ja.
Då tog jag över stationen själv och sen drev jag den från 2000 till 06. Då hände lite grejer igen, som alla oljebolag, de hittar på lite... bra och dåliga saker.
Ja, precis.
Då ville Shell att den här stationen skulle ingå i ett storkluster. Som man kallade för RBA. Retail Business Agreement. Fina ord.
Och storkluster, det innebär alltså ett antal stationer då?
Jag tror Stockholm Södra som den här skulle ingå i, jag tror det var 8-9 stationer. Och det var då bland annat Trollbäcken, Fisksätra, Globen, Värmdö, Nynäshamn och några till.
Ja.
Och då ville de att jag skulle börja som RBA-handlare och då ska man ha ansvar för alla de stationerna.
Vilket skulle betyda då att du skulle få åka som en tätting?
Ja, och knappt känna personalen, för då blir det ett hundratal nästan i personal. Ja. Så jag tyckte det kändes så spännande, för att jag vet ju hur att driva en station. Så jag tackade nej och då så köpte själv stationen av mig istället. Och då var väl jag runt 48 år, så jag kände väl att det var ett bra tillfälle att kanske göra någonting annat.
Ja.
Men då frågade själv mig vad jag skulle göra och det visste jag inte riktigt efter det. Men de ville ha en kille som kunde åka runt och då ville de sälja ut stationen, de stationer man inte skulle ha själv, som ingick i deras kluster. De stationerna skulle man sälja ut då, men när det gäller fastighet, utrustning och allting. Och då ville de ha en kille som åkte runt och lite som mäklare. Värdera stationer och sälja. Och varför jag fick det jobbet, det var nog också för att jag kände många handlare i Sverige. För jag har varit väldigt aktiv inom vår självhandlarförening.
Ja, under lång tid framförallt.
Ja,
och så. Men är du ju i stort sett född i den där macken?
Ja, det kan man nog säga. Och kanske gjord också, jag vet inte.
Ja, nej. Det lär vi aldrig få reda på heller.
Det vet vi inte.
Nej.
Men så var det i alla fall. Det höll jag på med i 3 år. Ja. Åkte runt och sålde stationer. Det var spännande.
Ja, det förstår jag.
Kul erfarenhet.
Ja. Så att du blev liksom lite mäklare i mackbranschen,
ja,
så att säga.
Ja, det kan man säga.
Så hjälpa folk igång liksom.
Ja. Och samtidigt se hur ett stort oljebolag fungerar från den sidan, eftersom det vårt handlare också. Så det var spännande. Erfarenhet rikare.
Ja. Det måste väl ha varit roliga år, kan jag tänka mig.
Fantastiskt, ja. Absolut. Det vill jag inte vilja vara utan.
Nej. Hör du, i dagsläget då? Hur ser det ut idag? Vad står det på visitkortet idag?
Ja, det står etablering, och jag jobbar ju för ett bolag idag som heter, ett medlemsbolag som heter EMAB. Det står för Eftermarknaden AB.
Ja.
Och vi hjälper ju framförallt bensinstationer med allt från inköpsavtal, marknadsföring, kampanjunderlag, allt som en bensinstation behöver idag.
Mm.
Det kan vi se till så att man får hjälp med.
Okej. Okay. Så att ni inte är låsta alltså till Shell eller någonting annat. Nej. Utan ni kan hjälpa vem som helst.
Alla de fria handlarna som har en egen bensinstation. Inte de här stora, tuffa som Circle K, OK-stationer som driver på franchising. De kommer vi inte åt, så att säga. Men många utav, det kan vara en automat utanför, en Ingo. Men så är det en butik som vi hjälper då, som någon driver.
Mm.
Och där, allt som, och en station är ganska omfattande idag. Det är allt från släpvagnar till tvättmaskiner, kassasystem, och avtal, korsat, tvärsat. Så det kan vi tillhandahålla.
Det låter ju som att du har att göra.
Ja, sen har jag då Gulf som varit en rolig, som har fötts fram här. Och där är etableringsansvar idag i Sverige. Och där har vi då 60, vi är väl 65, nästan 67 stationer nästa vecka, tror jag.
Hoppsan. Och Gulf, alltså Gulf är ju en sån där, det är ett sånt där märke som alla känner till. Jag menar, även om du inte är bilburen så har du ju sett en Gulf-märke någon gång.
Ja, det är en fantastisk varumärke.
Ja, det är det.
Som många vill klämma och känna på, eller får säga.
Ja, precis. För jag vet då vad jag gjorde för associationen när jag pratade med dig om att Gulf skulle komma tillbaka. Det var ju det. Jag såg ju de här färgerna direkt, ljusblått, orange. Och de här racingbilarna med Ford GT40 och allt det här, vad det nu var för någonting. Så att jag tycker det är jätteroligt att Gulf kommer tillbaka.
Ja, det är en rolig historia, för det börjar så här att på EMAB då så har vi cirka 400 medlemmar idag. Och av dem så var det då cirka 100 självhandlare som skulle välja väg hur man för framtiden. Och de hade då ett avtal med Svenska Shell på ett 5-årigt drivmedelsavtal. Och efter de 5 åren kunde de välja vilket oljebolag de ville. Då var de frisläppta. Men Shell var ju uppköpt under den tiden av ST1. Och då när avtalen började gå ut så ville man, åkte ST1 ut och knackade dörr på stationerna och ville då automatisera och försämra marginalen för handlarna. Såklart.
Ja, ligger i deras.
Ja, och då fick vi frågan från självhandlarna, kan ni hjälpa oss med varumärke? Kan ni hjälpa oss med någonting? För att det här vill vi inte gå med på. Det är inte, vi kan inte överleva på det här. Och jag och min dåvarande VD funderade och tänkte att ett varumärke kostar ju många miljoner som helst. Det är inte bara köpet, utan vi funderade på hur ska vi lösa det här. Men då hade vi den turen att vi träffade Hansen Racing i Sverige. För de har rätten på oljorna och varumärket i Sverige bland annat.
Okay.
Och de vill gärna in oljan hos oss.
Ja, och nu snackar vi Gulf.
Nu snackar vi Gulfoljorna. Och det är en ganska stor affär på så många stationer.
Ja, det är klart.
Och när vi träffade de här två gubbarna från Hansen Racing då ställde vi kravet att vi tar gärna in oljorna och skriver avtal med, men då vill vi också ha rätten till varumärket Gulf och sätta dem på våra egna stationer. Tänkte, det kommer aldrig gå och det kommer kosta mycket som helst. Men de här två gubbarna tittade på varandra och stack till London i princip dagen efter.
Så ni sköt lite från höften?
Nej, man kan alltid fråga. Ja. Det kostar ingen.
Nej.
Och de åkte till London för en indisk familj, Hinduja Group, som äger varumärket Gulf i hela Europa.
Jaha.
Så med lite tur och rätt tid och allt vad det var, så hade vi ett färdigt avtal nästan på en månad. Och det betyder att en fri handlare idag som vill skylta om sin station, då hjälper vi med omskyltningen. Det kostar i och för sig ett antal kronor.
Mm.
Det är Prim som levererar drivmedlet.
Ja.
Och vissa avtal ska ju då följas med uniformer och hur det ska se ut och allting. Men de får en helt annan marginal mot vad de hade innan.
Intressant.
Så det är en liten framgångssaga måste jag säga.
Ja, ja. Vad roligt. Ja. Hör du, jag tänkte på det när jag glömmer bort det. Det finns ju en massa kul historier från skälltiden i Trollbäcken. Kan du inte dra någonting? Till exempel...
Julgranen?
Ja, exempelvis. Den var ju lite...
Ja, alltså man skulle skriva en bok egentligen. Ja. Du har ju också erfarenhet på bensinstationen.
Ja,
sätter ihop alla de här roliga historierna så är det en bestseller förmodligen.
Ja, bensinstationshistorier vi minns eller något sånt här.
En grej tycker jag som var himla rolig var han på granen på taket. Det var dagarna för jul. Så du vet när det är tvätttider. Ja. Alla ska tvätta bilen.
Varannan dagsväder.
Ja, det var perfekt väder. Det var kring nollan, torrt på vägarna. Man kunde ha porten, tvätthallen öppen. Det var lång kö framför tvätten. Och solen sken. Och då kommer en kille från andra hållet. Han ser inte tvättkön eller man inte ville se den. Och han hade förmodligen en polett i bilen också. Och bilen var full med ungar och tant och hund och farmor och julklappar och sen gran på taket.
Okay.
Så han smiter in före alla andra in i tvätten och slår igång tvätten med granen på taket. Vanligtvis när någon smet före, då gick ju alla de här bildörrarna upp och så började man hytta med näven och skrek in i hallen. Men den här gången så klev alla ur bilen och satte armarna i kors och tittade, vad ska hända nu då? Och det som hände när takborst gick över att det kom ut lite barr och lite grenar och spottade iväg. Och när han väl körde ut så var granen barkad och klar. Han kom inte in och klaga.
Han gjorde inte det.
Men tvättkön stod och applåderade, det minns jag mycket väl.
Ja, det kan jag tänka.
Det är en av historierna.
Svinhugg går igen.
Ja. Sen har jag kan berätta en rolig till, det är gasolkillen.
Ja.
Jag tror det var Johnny som jobbade den dagen och kom in en herre och ska köpa en gasoltub till grillen. Och då frågar jag nu vilken typ av tub. Ja, det var en P11 eller var det P6 eller vad det nu var. De är dyra de där, sa han. Ja, men du har väl en utbytes? Vadå utbytes, sa han. Ja, men det är ju ett pantsystem, du byter ju ut. Hörru du, sa han, jag har 14 tuber i garaget. Så det är bara förmodligen dyrt för honom att grilla.
Aj, världens dyraste varmkorv.
Världens dyraste varmkorv.
Jag har också en historia från Skäll i Trollbäcken. Jag tror inte ens att du har hört den. Och det var en, ska jag dra den tycker du?
Absolut.
Ja, det var en söndag morgon tror jag. Och jag satt och läste tidningen här precis där du sitter. Lugnt och skönt och sen rätt vad det är. Så kommer en bekant inklampande här, arg som ett bi. En kvinnlig bekanting, vi ska inte hänga ut någon här utan. Och så säger hon så här: fan, vad sitter du här för? Jag sitter och läser tidningen. Ja, du ska vara på Skäll i Trollbäcken. Ska jag? Varför det? Ja, därför att jag har gjort bort mig. Nu måste jag flytta från byn här. Jag kommer inte kunna visa mig ute. Ja, men vadå, sa jag. Suttit här och jag fattade ingenting. Utan jag gick in och hämtade en kopp kaffe och sa, sätt dig ner och berätta. Då hade hon kommit ner till macken och sett någonting som hon trodde var min bil. Hon var ganska säker på det. Jag hade en sån här Opel Astra tror jag i någon konstig färg. Så går hon in och jag tror att det var din syrra som jobbade eller om det var Kicke möjligtvis. Och så sätter hon fingret för munnen och så smyger hon förbi. Och så går hon fram till, det var tomt i butiken förutom en häck som stack ut ur. Det var stod en människa och rotade efter någonting i en hylla längre bort. Så går hon fram och sen så klappar hon honom i häcken och så säger han, och vad gör en sån här liten plöttgubbe uppe så här tidigt? Och Agneta tittar Ellen och Kicke och liksom kan inte hålla sig allvarlig utan hon börjar vrida sig skratt. Och ut tittar en helt främmande gubbe, äldre gubbe. Och hon ser sitt misstag då, den här tjejen. Liksom, och så börjar be om ursäkt. Och det blir bara konstigare och konstigare. Och, liksom, och det var inte meningen. Och jag skulle inte. Och den här gubben, han säger då att ja, men den här dagen, den börjar ju kanon. och då var hon tvungen att dra iväg. Och så fick jag skulden för alltihop. För att det inte var jag.
Nej, ja. Underbart.
Sånt kan hända på Mac.
Ja, det hände många roliga, roliga grejer faktiskt. Så är det.
Ja, det var i alla fall en rolig tid när ni hade Macen, den saken är klar. Och hur ser framtiden ut nu då? Du jobbar ju med dina etableringar förstås. Mm. Och det tänker du väl fortsätta med, antar jag?
Absolut. Det är bara en början av etableringen av Gulf. Vi har ju en målsättning på kanske 150 stationer har vi sagt i alla fall.
Jaha, ja.
Och så jag har ett gediget arbete framför mig. Men jag tycker det är väldigt kul och fortfarande vara kvar i branschen i alla fall.
Ja.
Men som sagt, jag kan ju sakna mina gamla kunder. Jag träffar dem ibland i affären, några stycken av dem och sådär. Ja. Men det var en fantastisk tid, absolut.
Du har trillat lite över kommungränsen här, men inte så långt.
Jag har alltid bott i Vändelsö. Där farsan bodde nästan faktiskt.
Ja, det stämmer ju.
Sågen bor jag i. Ja.
Man förknippar ju det med Trollbäcken, ja, så att det är väl därför kanske.
Precis. Men jag höll mig lite på sidan om.
Ja, du gjorde det.
För att inte var... egen skull.
Ja, det var sant. Ja, men det är ingen dum historia det här, och det var ju trevligt att få höra lite grann om Jessie. Mm. Hon har ju en egen väg uppkallad efter sig.
Ja, i Tyresö. Jessie Navins gata tror jag heter, va?
Ja, kanske den gör. Ja. Tror du att det kommer att finnas en gata som heter Åker?
Nej, det tror jag inte. Det är nog... Ja, det är ingen risk.
Det vet man aldrig.
Nej, vet man aldrig. Nej. Det får vi se vad som händer. Det strever jag inte efter.
Nej, det finns en väg här bakom som heter Pelles väg. Jag tänkte man kunde döpa om det till Pelles väg.
Men, kan vi göra någon natt kanske?
Ja, det kanske man kan göra. Ja, det kanske går att ändra på.
Förmodligen.
Ja. Men Åke, som sagt, för att avrunda det här då. Så, vad tror du? Kommer det bli bra det här med bostäder och alltihop det där runt Skäll?
Ja, jättesvårt att säga, men allt har ju sin tid, så det är det ju. Och det är klart, det ska man inte vara en bensinstation i ett villaområde så tätt som det ligger där idag. Men det är klart, jag tycker det är lite synd att man inte kunde leva vidare på en station, för det behövs i Trollbäcken, definitivt.
Ja, det gör det.
Det kanske ska öppna upp OK igen då.
Ja,
det står ju där.
Ja. OK är ju tydligen i ett annat läge för att de hyr tomten utav egna hemsföreningen.
Ja, jag vet inte om den är dödsdömd eller om man har pratat om det någonting.
Nej, det har ju varit snack om i många herrans år. Så, men jag tror inte att det finns något beslut taget på det. Ja, men om vi avrundar här då, så tycker jag ju att det har varit trevliga år att ha Navin i Trollbäcken på Skäll. Och jag hoppas att det går bra och att du kommer åter med lite nya trevliga historier.
Det lovar jag, och tack så mycket.
Åke, vi skulle göra ett litet tillägg, för att det är lätt att glömma saker när man sitter så här och snackar. Och jag kom att tänka på en sak som jag skulle vilja fråga dig om, och det var ju det att ni hade ju ganska många kändisar där nere på Skäll. Jag menar, ni hade Lasse Berghagen och Bert-Åke Varg och Lasse Werner. Och var det ju inget kul att berätta om dem?
Ja, alla ihop var väldigt trevliga människor överhuvudtaget att göra med. Men Lasse hade vi ett speciellt förhållande med när han flyttade till Trollbäcken.
Mm.
Och jag låg i lumpen då. Och Lasse, jag hjälpte honom lite extra körningar, turnébuss. Och bland annat hans kompis Vicky von der Lanken ringde mig ibland. Och jag körde turnébuss åt Lillbabs upp i Karlstad var vi och härjade runt lite och... Då fick man vara med på lite spelningar.
Frottera sig med kändisen.
Man fick inte så bra betalt, men man fick bo på hotell och käka lite god mat. Ja, det var den, men det var roligt. Det var en rolig resa. Sen åkte jag med Lasse på några vänner också. Men så ringer han mig när jag låg i lumpen. Och då måste vi prata året 80-81 någonting, va?
Mm.
Då skulle man sätta upp Spanska flugan på Vasateatern.
Okej. Okay.
Med hela dåtidens elit, Inga Gill, Carl Gustav Lindstedt, Jarl Borsén och Lasse då, som skulle vara med.
De stora kanonerna.
Ja, riktigt stora kanoner. Mm. Och säger Lasse att det finns ett jobb till dig där som inspicient. Jaha, så vad är det för något? Ja, det är sköta lite ljud och ljus. Det där fixar du, sa han. Jaha, tänkte jag. Så jag åkte till Vasateatern. Och fick en intervju, eller en jobbintervju med Per Gerhard, det är ju Carl Gerhards son.
Mm. Teaterdirektör.
Ja, teaterdirektör och regissör för det här. Så jag fick jobbet, för Lasse hade talat gott om mig.
Ja.
Så jag började där på hösten då, när de satt upp den här teatern med repetitioner och allting. Och det var ju häftig upplevelse, måste jag säga.
Sen, du fick jobbet utan att egentligen veta vad jobbet var.
Kan man säga, men du vet, kontakter här i livet, det är ovärderligt. Men det gick bra i alla fall, jag klarade av det. Och jag tror jag jobbade drygt ett år och sen kände jag mig lite instängd. I teatervärlden var en liten bubbla.
Ja.
Så jag fick nog efter ett år, så gick jag tillbaka till Trollbäcken igen och hamnade där. Men det är lite kurios i alla fall att jag gjort något annat än bara macken.
Ja, 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 det var inte det sämsta.
Nej,
att få frottera sig som sagt med de stora kanonerna.
Ja, så
är det. Ja, det är hårda budord. Tack ska du ha, Åke. Du har lyssnat på Tyresöradion. Jag heter Lelle Wiborg. Och jag har intervjuat Åke Marin. As the king lost his mind.